Död. Var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Paulus triumfatoriska utrop i uppståndelsens kapitel i första Korinthierbrevet. Paulus som fortsätter att trösta oss med dessa älskade ord ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi är samlade idag för att minnas och för att sörja, för att tacka Gud för någon som stod oss nära i livet, och inte minst för att påminna oss själva och varandra om hoppet Så välkommen hit till den här gudstjänsten. En gudstjänst där vi får ta vårt avsked av Roland Hellsten. Och tacka Gud för allt som han var och allt han gav. I vår gudstjänst får vi lyfta blicken. Lyfta blicken mot Jesu Kristi kors och mot hans tomma grav. Som säger att döden inte är slutet, för Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Och Bibeln säger att Gud inte är en Gud för de döda utan för de levande. Och tillägger med ord som förklarar allt och vänder allt. Ty för honom är alla levande. Låt oss be tillsammans. Gud vår fader, barmhärtighetens fader, all tröst Gud, du är vår tillflykt i liv och död. Tack för att vi i dödens närhet, i sorgens smärta, i saknadens tomhet får förtrösta på din nåd. Jesus Kristus, du är oss alltid nära. Du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Också denna dag. Vi beder, uppenbara din närvaro ibland oss. Helige Ande, tröstaren, trösta oss. Led oss. Led oss genom dödsskuggans dal till det dukade bordet, till hoppet. Hoppet om återseendets och uppståndelsens stora dag. Gud, vi ber, låt ljuset ifrån evighetens värld lysa in över våra liv och över vår gudstjänst idag. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans sången nummer 252 i vårt programblad. Hela vägen går han med mig. Det är en trösterik sång som handlar om Guds trofasthet. Den har en speciell historia. Roland och Solveig sjöng den här sången vid sin vigselgudstjänst i Sunne Missionskyrkan 1967. Som ett ungt par som inbjöd Gud att vara med och leda i vandringen framåt. Nu sjunger vi den här sången idag som en tacksägelsesång. Ett tack till Gud, det är för att han stått för sina löften alla dessa år. Så låt oss sjunga.
Livet kan vara vackert som en sommardag, där himlen är fri från varje moln. Men plötsligt som en blixt ifrån en himmel klar, det känns en iskall vind. Alla har vi haft någon som vi hållit av och som varit en del av våra liv. Och den som var vår älskade, vår bästa vän, finns inte längre kvar. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka att vi ska ses igen när tiden tagit slut. För trots att skiljas var så svår, så vet jag att du lever i ett ljus. I det hemmet som vi kallar Faderns hus. Vi kan inte förklara livets hemlighet. Sin förstå allt det som sker. Men trots de frågor som vi har, men inga svar, Gud är en som han är. För jag har ett hopp som jag kan lita på. Jag vet att det bär mig när jag som livet finns en annan dimension. Det är min säkra tro. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka att vi ska ses igen när tiden tagit slut. Trots att skiljas var så svårt, så vet jag att du lever i ett ljus. I det hemmet som vi kallar Faderns hus. Vi måste lära oss att det liv vi fått är några år som snabbt försvinner bort. Men själen som vi har, den lever alltid kvar. Den kan aldrig dö bort som den kropp vi har fått, den vi tog ut. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka att vi ska ses igen när tiden tagit slut. Trots att skiljats var så svårt, så vet jag att du lever i ett ljus. I det hemmet som vi kallar Faderns hus. I det hemmet som vi kallar Faderns hus.
Det känns mycket speciellt att stå här idag. Inte minst på grund av den stora respekt jag känner för Roland och hans livsverk. Inför den här gudstjänsten har jag bläddrat igenom någonting av den predikoskatt som finns bevarad efter Roland. Och man häpnar. Både över bredden och djupet i allt. Så låt mig samla ihop några av de rubriker som finns samlade på webbsajten Romarbrevet 10 och 17. Där över 600 predikningar och mer än så finns bevarade. Det är några av de ämnen som Roland har tagit sig an under sin tjänst. Modlöshetens motkraft. Paulus missionsstrategi. Omsorgen om den enskilda människan. Den kristne och överheten. Bibelns tankar om ensamhet. Himlen, fantasi eller verklighet. Generationsväxling i församlingen. Vandra i den heliga ande. Kristen i äktenskapet. Vad innebär en kristen arbetsetik? Hämndmotivet i Saltaren. Vad ska jag göra med alla mina tvivel? Hela skapelsens ursprung och mål. Finns det en kristen musik? En åldrande kropp, en spirande tro. Det konstnärliga skapandet av de andliga nådegåvorna. Jungfrufödseln. Lovsång över generationsgränserna. Vad äger vi Kristus? Bönens ansvar och förutsättningar. Den andliga krigföringen. Det kristna hemmet. Psykoterapi och Guds helighet. Hur blir man godkänd av Gud? Vilken bredd. Vilket omfång. Och vilket djup. Inget lättköpt. Inga genvägar. Många av Rolands predikningar var dessutom textpredikningar. Där hela böcker gick sig igenom, vers för vers. Och om sådana predikningar ligger särskilt mycket studier och förberedelser. Och jag tänker inför all denna massiva arbetsinsats att det bakom allt måste ha legat en mycket stor kärlek till Guds ord och till ordets Gud. Och tron på vad det predikade ordet kunde göra i människors liv. Men Roland var inte bara predikant. Den guda benådade talare vi såg på scener och i talarstolar. I botten av allt fanns ett element, ett värmeelement. Någonting som gjorde förkunnelsen och tjänsten varm. I botten av allt fanns gåvan att uppmuntra. Rolands speciella förmåga att lyfta människor hela tiden och överallt. Och därför har jag lyssnat till många berättelser och läst många berättelser de senaste dagarna efter Rolands bortgång. Där människor vill att berätta vad han betytt i deras liv. Och då har det inte bara handlat om det Roland sagt utan lika ofta om hur Roland lyssnat. Det är också speciellt att försöka hålla detta griftetal, denna begravningspredikan, eftersom Roland själv hade så många tankar runt omkring den. Det står om en predikant i Nya testamentet, Apollos, att han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Allt det kan sägas om Roland också. Det var noga med förkunnelsen. Han predikade noggrant. Och han hade mycket speciella tankar om just den här gudstjänsten vi är med om. Och ville samtala om den när vi möttes. Och därför ska jag läsa en bibeltext idag som Roland har skickat med till oss. En bibeltext han ville trösta oss med idag. Och så ska jag försöka förvalta de fina kommentarer han hade runt omkring den här bibeltexten. Så här skriver Paulus i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 6-8. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans ankomst. Det finns någonting som ingen av oss har varit med om, men som vi alla kommer att vara med om. Så inledde Roland sin predikan över den här bibeltexten på Hönökonferensens avslutningsgudstjänst år 2009. Och så fortsatte han. Ingen vill under normala omständigheter dö. Men döden frågar inte efter ett lägligt tillfälle. Den tränger sig bara på, utan hänsyn till dina och mina planer. Det var mästerligt. På bara några sekunder hade han fångat sina åhörare. Och man känner hur tyst det blir i det stora mötesfältet när allvaret lägrar sig. Det är inte skrämmande, det är inte det. Det är bara så viktigt, så livsviktigt att få höra någonting om detta. Och så börjar Roland att öppna upp den här bibeltexten så full av hopp och tröst. Själv offras jag redan som ett drickoffer, skriver Paulus. Så var det. Paulus sitter i fängelse. Slutet närmar sig. Fängelsecellen är ett dödens väntrum. Och Paulus vet det väl. Där sitter han, den är så viktig man, som förutom Jesus själv förstås betytt mer för den kristna kyrkan än någon annan. Men hans sista brev blir inte ett klagobrev. Paulus är så förunderligt buren av hopp. Han vet att det som ser ut som ett slut inte alls är ett slut. Själv offras jag som ett drickoffer. Kanske tänker han på en speciell bibeltext, Paulus, ifrån fjärde Mosebokens 15:e kapitel som handlade om offertjänsten i Gamla testamentet. Där man kunde hälla lite vin över offerdjuret. Och när vinet sipprade ner och nådde kolbädden så steg en förunderlig väldoft över omgivningen. En väldoft som symboliserade överlåtelsen. En väldoft inför Gud. Ett välbehag. Någonting Gud hade sitt välbehag till. Så ser alltså Paulus på sitt avslut. Inte som en katastrof. Inte ens som att kejsar Nero är på väg att ta hans liv. Utan ytterst sett som att han själv väljer att lägga ner sitt liv som ett tackoffer inför Gud. Och så såg också Roland på sina sista dagar. Som att han fick lägga ner sitt liv som ett sista tackoffer. Vi samtalade om det. Visst ville Roland leva. Han trodde på att Gud kunde göra sådana under. Han bad om det. Bad om att få leva lite till. Tjäna lite till. Vara tillsammans med sin familj lite till. Några år till. Och vi var många här som bad om det. Men Roland visste också det som han predikade den där dagen på Hönökonferensen. Vi sitter alla i dödens väntrum. Och där är det skrämmande tyst. All självsäkerhet är som bortblåst. Ingen vet ju vems namn som ska bli uppropat nästa gång. Döden bara kommer in i väntrummet och säger: du där, det är din tur. Och du måste följa med. Detta visste Roland. Han visste att livet på den här jorden är tidsbundet. Men han visste också att det enda som tar slut är just detta tidsbundna jordeliv. Och så gjorde Roland sina sista dagar till ett tackoffer. Han ringde oss. Skickade sina mejl, sms, höll kontakt, uppmuntrade oss. Fortsatte med det han var så duktig på, att lyfta oss. Han till och med tröstade oss när vi ringde till honom och var ledsen för hans skull. Och så tackade Roland för sitt liv. Jag är så tacksam, sa han. Jag har ingenting mer att önska. Jag har levt ett sånt rikt liv. Ja, han sa till och med spontant, så spännande det ska bli. Förstår du, Mikael, vad jag kommer att få vara med om? Så pekade Roland på ordet uppbrott i vår bibeltext. Den kristna människans död är ett uppbrott, en övergång, inte från liv till död, utan från liv till liv, ett uppbrott. Och så berättade Roland att det grekiska ordet i botten av vår översättning, ordet för uppbrott, är ett mycket rikt ord som kan betyda fyra olika saker. Det kunde betyda att man lyfte oket ifrån en oxe. Arbetsdagen var slut, oxen fick vila. Det kunde betyda att man befriade en fånge från hans bojor. Det kunde betyda att man lossade tältkluggarna ifrån marken. Och det kunde betyda att man lossade förtöjningen när ett skepp skulle lämna hemmahamn och ge sig ut på en resa. Allt det här var viktiga, viktiga bilder för honom. Rika bilder av en kristen människas död. Jag citerar Roland från hans predikan, så får han själv berätta för oss. Oket ska lyftas av. Arbetets dag ska vara över. Och den himmelska vilan väntar. Alla bojor ska lossas. Den slutliga befrielsens stund ska vara inne. Tältpluggarna ska dras upp en sista gång. Det är färdigkampat nu, gode pilgrim. Nu ska du hem. Den himmelska staden väntar. Nu väntar något nytt. Många gånger hade Paulus varit med om både att dra upp tältpluggarna, att lossa förtöjningarna och dragit upp ankaret för att skeppet skulle läggas ut på en kurs över havet. Men nu var det dags att lossa förtöjningarna till det här livet och ge sig ut på den sista resan. Resan hem. Paulus skriver också om kampen. Jag har kämpat den goda kampen. Roland fick också kämpa i sitt liv. Kämpa som vi alla får kämpa mot besvikelser, mot sorg, mot motgång. Kämpa som Paulus skriver, mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymden, den andliga kampen. Kanske fick Roland framför allt kämpa kampen mot smärtan. Han gick en livslång match emot kroppens svaghet och mot smärtan. Och han skriver i en av sina dikter: smärtan ropar sig hes på uppmärksamhet och förökar därmed ständigt sin egen smärta. Ständigt ska den signalera fara, ständigt ska den vara på sin vakt. Lika troget som väktarna på muren stöder den sin larmsignal om och om igen, trots att ingen fiende syns till. Verk ropar till verk, den ena sömlösa natten efter den andra. Visst var livet en kamp ibland, men Roland sa, det är en god kamp, för den hjälper oss att vara beroende av Kristus. Och det är en kamp, aldrig en kamp där segern står på spel. Det är en kamp mot en befriad, besegrad fiende. En kamp tillsammans med en segerrik Gud. Så tänkte Roland om sin långa kamp med smärtan. Den hjälpte honom att vara beroende av Gud. Den hjälpte honom att förstå människor som kämpade med livet och att se på sina medmänniskor med respekt. Roland hade många vackra kvaliteter. När jag har frågat er i familjen om beskrivande ord har jag fått så många varma och fina ord till svar. Roland såg den lilla människan. Han kunde namnet på alla. Han var levande, pigg på upptåg, hade barnasinnet kvar. Roland var hjälpsam. Han var en livsnjutare, lite disträ, men mycket järv. Man blev alltid tagen på allvar när man samtalade med honom, sa någon. Och jag är övertygad om att vi alla här inne kan fylla dessa ord med egna erfarenheter och egna minnesbilder. Rolands arv, Rolands gåva till svensk kristenhet är mycket, mycket stort. Till alla de församlingar han tjänat förstås, Saronkyrkan här i Göteborg, Hönemissionsförsamling, oss i tabernaklet, men också till många människor enskilt som man mötte på konferenser och i församlingsbesök runt omkring i vårt land. Och till dig som man mötte som mentor i tjänsten. Dessutom fick Roland och Solveig göra en speciell insats under 2 år som missionsarbetare i Etiopien. Det lyste alltid om Roland, speciellt när han berättade om de där 2 åren i Etiopien. Jag förstod att mötet med väckelsens Etiopien och den första kärleken bland de troende i Etiopien var särskilt viktiga för honom. Då när han fick hjälpa till att utbilda och utrusta ledare för kyrkan i Etiopien. Vare sig jag eller någon annan kan sammanfatta detta livsverk eller utröna vilken frukt Rolands liv har burit. Men jag tror inte att det är för mycket sagt, det som stod i tidningen Dagen i en minnesartikel över Roland, att han var med om att sätta sin prägel på en generation och kanske generationer. Och vi sitter här idag så djupt tacksamma personligt för detta. Paulus fortsätter. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Mänskligt sett ser Paulus slut ut som ett fiasko. Han hade drömt om att komma till Rom och skrivit om det. Drömt om att få predika, kanske där på torgen i Rom. Men han kom till Rom slagen i bojor som en fånge. Nu sitter han där, en åldrad man, ensam i en kall fängelsecell. Hur kan han kalla det för att fullborda loppet? Jo, för att Paulus vet att livet är mer än det vi ser, så mycket större än det. Han vet att inte kejsar Nero, den är maktfullkomlige diktator, despot, ska få sista ordet. Kristus ska få sista ordet. Och till slut är en kristen människas död ett personligt möte med honom. När slutet närmade sig samlades familjen hemma hos Solveig och Roland. Alla fick sin tid. Alla fick ta sitt avsked. Det var vackert. Roland kunde inte önska sig mer än det. Rummet fylldes av er som han älskade mest, av böner, av sånger. Och så lägrade sig till slut friden över kampen. Kampen var över, smärtan var borta. Det Bibeln säger att ni var med om är att Gud sände änglar ifrån himlen för att eskortera Guds barn rakt in i Guds omedelbara närhet igen. Längre än så kunde ni inte följa Roland den dagen. Inte än. Ni satt kvar, men han hade gått. Gått till vad Paulus beskriver om i 1 Korinthierbrevets 2 kapitel, den 9:e versen som: vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Det händer att jag tänker när jag står vid en kista som idag: nu vet du. Nu behöver du inte längre leva i trons anande och skönjande. Nu ser du klart. Du har trott på himlen. Du har försökt förstå himlen. Du har sjungit om himlen och predikat om himlen och hjälpt människor till himlen. Nu är du där. Nu vet du vad himlen är. Nu ser du klart. Nu har du lossat dina förtöjningar. Nu har du gjort ditt uppbrott. Nu har Gud lättat oket. Kallelsens ok som du bar så troget så många år, trots att det skavde och tyngde ibland ifrån din hals. Nu har Gud befriat dig från bojorna som begränsade. Smärtans boja är också borta. Nu har du dragit upp dina tältpluggar. Det som höll livet bundet vid det jordiska. Nu, Roland, har du lossat förtöjningarna och gett dig ut på din stora resa. Nu är du framme. Och vi känner doften, den välbehagliga doften av ditt offer. Så tacksamma för det du gav oss. Och vi tycker oss höra en viskning från en annan värld. Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Roland var ibland mycket annat en duktig diktare. Ofta var hans dikter fulla av både djup allvar men också en stilla humor. Så här skriver han till oss i en dikt som han läste för mig när vi träffades den sista gången. En dikt jag förstår betyder något speciellt för honom och kanske också för er i familjen. En dikt där han vill förmedla tröst och hopp men också så typiskt Roland. Ett leende. Och det känns helt naturligt att avsluta det här griftetalet med hans egna ord. Det är dags att gå nu, säger kroppen. Timmen är sen och den sista sträckan kan kännas extra lång och jobbig, har jag hört. Så jag får tacka för mig. Resan har varit lång. Med så mycket vackert att minnas och berätta. Och massor att känna tacksamhet över. Tänk bara på alla grönskande vårar som överraskat med sitt spirande liv och alla trastar som spelat flöjt under tiden. Och för alla höstar som brunnit i solen innan gnistrande snökristaller lagt sitt täcke till ro överallt. Ja, det är nog dags att gå nu, säger kroppen. Bäst att passa på så länge benen bär någorlunda. Fast de stelnat och tröttnat under vandringens längd. Ögonen har blivit mätta av allt de sett. Öronen har hört det mesta som kan vara värt att höra. Sedan följer bara upprepningar i oändliga variationer. Nej, det räcker nu, säger kroppen. Det går bra att släcka ner ljuset och gå. Men glöm då inte kepsen på hatthyllan i farstun och stäng dörren noga efter dig. För det kan vara kallt och dragigt och vinden kan bli vresig mot slutet. Men ryggsäcken kan du låta hänga kvar. Du kan ju ändå ingenting ta med dig över floden. Men skynda dig nu. Innan novemberisen hinner lägga sig. Och du måste frysa ännu en vinter. Låt oss nu stå upp. Vi står upp i bönad för någon vi älskat. Vi står också här som ett uttryck för vår tro när vi nu överlämnar Roland i Guds barmhärtiga händer med dessa välbeprövade, starka ord ifrån första Korinthierbrevets 15 kapitel. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som vi sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som vi sått svagt uppstår fullt av kraft. Amen. Varsågod och sitt ner. Och vi sjunger tillsammans sången i programbladet. Tänk med släkt och vänner. Roland älskade livet och skönheten. Han skrev en bok om att Gud var vacker. När jag läser Johannes beskrivning, framtidsvision av himlen, så tänker jag att Roland nu lever fullt ut, lever som aldrig förr. Detta måste väl ändå vara platsen för den som älskar skönheten, som älskar skapelsen och som älskar skaparen. Uppenbarelsebokens 21 kapitel, vers 19-26. Stadsmurens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gator var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Låt oss be tillsammans. Gud, vi tackar dig för Roland Hellsten. Denna dag är en sorgens dag. En make, en pappa, en svärfar, en morfar, en farfar, det är oersättligt. Jag ber för den som sörjer. Jag ber om tröst, om hopp och mod. Men här finns också så mycket tacksamhet idag. Tack Gud för allt du gav oss och tack för allt du gav så många genom Rolands liv. Han är inte längre hos oss, men det du gav genom honom finns kvar. Tack för ljusa och goda minnen så fulla av kärlek. Idag vill jag också tacka dig Gud för hoppet om evigt liv i din närhet. Vi bärs av orden om att en dag för alltid få vara med dig. Nu har Roland hunnit fram och vi är tacksamma för det. Hjälp oss alla att rätt förvalta den tid du ger och att tröstas och bäras av hoppet om att himlen är en verklig plats. Men också en mötesplats. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön i den översättning som finns i programbladet. Låt oss be. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
No more pain. You are home. Thank you.